Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Life Talk-podden med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svar på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut. Hej Anders!
Hej Karin!
Då är det dags igen.
Ja, det var det.
Ja, roligt.
Lite podd-date.
Yes.
Gillar vi.
Ja. Är det någonting att... något roligt att säga? Så här inledningsvis.
För
att fånga alla.
För att fånga alla.
Så lyssnare.
Nej, det kanske är roligast. Det man märker är ju hur mycket ljusare det blir och att vi nu går mot vår. Även om det säkert är någon annan skidentusiast och vintersportare och vinter-OS och allt vad det kan vara. Som tycker att det är fantastiskt redan nu. Och jag tycker ju alla årstider har sin charm. Men det är något speciellt ändå tycker jag när det blir ljusare dagar. Och man speciellt sen då fram i slutet av mars, början av april. När man känner hur nästan hela naturen tar sats. Fåglarna kvittrar och vill skaffa partner och sätta nästa generation igång. Och hela, allting knoppas och sånt. Det är en speciell doft i luften när hela livet på något vis återvänder efter att man har vilat över vintern. Jag tycker jag är en sån
här, det är den finaste, härligaste övergången tycker jag, från vinter till vår.
Ja, den är
och kanske
fin.
Extra mycket denna vinter när det har varit väldigt, väldigt kallt. Och vi ska inte klaga som bor i Borås, som inte är så himla högt upp i Sverige.
Men nej, jag vet, men det var många som passade på här under sportloven och annat och som rapporterade att de hade haft minus 20 grader i Åre och andra ställen. Uppe i Norge var det några som jag känner som också har varit och åkt skidor. Och det har varit rejält kallt. Det behövs ansiktsmask på, eller som de sa förr i tiden, rattmuff på. Mm. Nu får man ju värme i ratten, så nu behöver man inga rattmuffar. Kan vi hoppa in i någon som Karin sitter här och tänker, jag vet inte varför jag är med i en podd idag.
Jag är lite in. Nej men du, så gör vi, älskling. Jag blev helt så här nu, jag tänkte på våren, ja.
Ja, ja.
Vad härligt.
Ja, det var fantastiskt, okej. Okay.
Men vi tar dagens första fråga, helt enkelt.
Vi hoppar direkt.
Hej Anders och Karin, tack för er härliga podd. Jag lär mig så mycket. Nu till min fråga jag önskar att ni tar upp i podden. Jag är säker på att många fler undrar detsamma. Det handlar om skärmar. Och självklart älskar jag mina barn, men ibland gör deras skärmar och allt tjat kring speltid och så vidare mig tokig. Hur hittar jag lugn och närhet i familjen när allt dras isär av stress och mobiler?
Är det du som har skrivit den frågan?
Det hade kunnat vara jag. Nu är det inget namn här, men jag känner igen mig i din fråga.
Jag tror att alla gör det i dessa tider.
Ja, faktiskt.
För det är en extrem utmaning eftersom när allting blir gratis så är det ju så att den som tittar på skärmen är produkten. Vilket gör att alla de här bolagen kommer för att de helst vill ha ditt ansikte mot skärmen dygnet om de fick välja. För det är det de säljer, för då vet de ditt beteende, vad du tittar på och så vidare. Så kan man sälja det som big data för att göra det till konsument. Det här är ju de bästa av de bästa hjärnorna i världen som funderar på de här algoritmerna. Så det spelar ingen roll vad du har för intressen, så kommer de ju märka när du inte är på och vad de ska då göra för att få dig på igen. Det spelar ingen roll om du precis är inne i ett inredningsprojekt och du har ens nämnt att du funderar på om du behöver nya listor eller något. Då kommer det någonting med listor och så klickar du till. Är du intresserad av träningen så kommer det. Är du intresserad av vetenskap kommer det. Skönhet kommer det. Vad det än är som är din, där de kan få dig att komma tillbaka till skärmen. Och när du väl är där så har de också saker för att hålla dig där. Så det här är inte så rättvist när vi då sätter all den kraften och det hos en mindre person. Som är än mer hjälplös än man är som vuxen. Och det blir ju extra oroande när man då ser att de som är vd:ar och så på de här bolagen och som sköter om de här sakerna, att de tillåter absolut inte sina barn att vara på de här medierna. Det är lite sorgligt liksom när man har en produkt som man tänker, den här är jättebra, den ska vi sälja till alla, men mina barn får banne mig inte ha den.
Och ju fler vi säljer det till någon annan, desto bättre går det för oss. Men vi vet hur farligt det är. Typ farligt. Men det, jag tänker så här, skärmar och hela det här nya sättet vi lever på, det är ju inte 100% nackdel. Det är inte bara dåligt. Det finns ju mycket bra i det här också. Men jag känner igen mig så i det här med liksom att det känns ibland som att det tar så mycket av den värdefulla tiden man har med, så att säga, sina barn. Apropå det, nu när vi spelar in idag så fyller ju vår äldsta 16. Vi spelade in detta en och en halv vecka innan. Han fyller 16 nu. Så det är sex, vi har varit föräldrar nu i 16 år.
Och det har ju varit en resa de 16 åren på vilken skillnad det blir på varje år nästan. Alltså det går så fort.
Mm. Ja, det gör det. Men jag tänker också då att ja, det är så värdefulla år för att han är ju inte vuxen, men han är stor. Han är stor kille nu. Han vill inte bara hänga, han vill sällan hänga med oss på det sättet. Och dessutom då, det är ju säkert ett naturligt, men det har ju liksom, det känns ibland som att de här skärmarna har tagit mycket ut av deras barndom. Och då har vi ändå haft, ska jag säga, skärmtid.
Vi har ju försökt vara restriktiva, inte ge dem telefoner för de är 8. Det låter ju galet nu. Man borde säkert vänta tills de är 12 eller något.
8 är ju jättetidigt, tycker jag.
Det är ju tidigt nu, tänker man så här. Men efterhand. Vi tyckte ju då med...
När han fick, när han var 8, så var han bland de absolut sista. Jag vet inte hur det kom sig då, vad som har hänt. För nu är föräldrar mycket mer, vad ska jag säga, upplysta inom det här. Jag hör ju väldigt många som säger att de, alltså innan 10...
Ja, jag skulle tro innan 12 egentligen när hjärnan har gjort lite mer utveckling. Om man hade fått välja så skulle det bara gå och ringa och messa och göra det man ska på dem.
Mm.
Det är svårt det här. Det är många olika faktorer för att känna sig utanför och kunna prata med kompisar om det som är aktuellt, så att säga. Det är ju en lurig situation, men varje steg man kan ta i riktning mot att man får dem att låta bli det där. Och det viktigaste är att man själv gör det då. Det är ju extremt svårt att säga till någon, till exempel, att gå inte mot röd gubbe och så går man rakt mot röd gubbe.
Ja, gud. Ja. Barn gör inte som man säger, de gör som man gör. Det är viktigt att
bli på. Så första steget är ju där att man själv då ser till att gå ner, som i vårt fall, som vi har lyckats ha ett litet gym, att göra det där man gör, att gå ner och träna med dem lite på kvällen istället. Är man där i 30 minuter och tränar så är det 30 minuter de inte kan göra annat. Man får dubbla tiden, man får dubbel hävstång på den. Och det är en sak man kan komma ihåg, liksom att varje minut man tar åt det hållet att man umgås och gör någonting tillsammans är några minuter där de inte kan sitta mot skärmen. För det är svårt också att få dem att låta bli, även om vi då försöker ställa in olika grejer. Men jag personligen har Apple-grejer då, så ställer man in skärmtid så att de bara ska ha en timme om dagen eller sådär.
De lyckas alltid godkänna.
Och sen så ber de om tid och sen hittar de
och
sätt
sen
att godkänna och de hittar olika varianter, eftersom det här är ju liksom som värsta... Som när man sa om barn förr, när de var sockerrotter och alltid hittade godis i alla hörn i huset. Och att även om det inte var lördag eller vad det nu var som var problemet. Det här är ju som steroidsocker. Att få tag i en skärm och att få titta på vad det nu än är för någonting.
Och tänk att det är säkert olika barn. Men jag tror så här att idrotten har aldrig betytt mer för barn. Det har alltid varit jätteviktigt det här med att man kanske håller på med en specifik idrott eller... lag, om man träffas och följer en ledares instruktion. Alltså det finns så mycket bra med idrott. Men idag, alltså undrar om inte det är liksom, inte livsavgörande, men alltså det är så viktigt för de barnen som har en idrott och som älskar sin idrott och verkligen som känner, wow,
det här,
de vill vara där och de vill utföra sin idrott och de tränar och så här. Om de kommer hem och sitter med sin telefon eller spelar ett tv-spel, i det stora hela så det kan aldrig bli så att säga, ta över på det sättet då. Men har du ingen idrott och du går hem direkt från skolan och sen blir det en skärm. Det är tragiskt. Så jag tror att om vi kan, och nu har det ju kommit så här olika bidrag och sånt man kan använda, fritidskortet tror jag det heter, som gör det i alla fall lättare för föräldrarna då som ska betala för olika idrottsaktiviteter. Kulturskola och så vidare. Så att det tycker jag är så bra. Vi ska verkligen alltså det är någonting som...
Vi pratar mycket om det vad det gäller inspiration snarare än disciplin. Att det är bättre, tycker jag, att se vad man kan lägga till som är bra än att försöka straffa bort det som är dåligt. Jag förstår ju att om det har gått till långt så kan det bli så att man i stort sett vill ta alla telefoner och slänga dem i soptunnan. Kasta PS5-an och datorn.
Det har vi faktiskt haft några vi känner som
faktiskt gjorde det. Jag bara sa nu är det nog och så demonstrativt tog PlayStation och dator och slängde det i soporna. För nu är det nog liksom. Jag vet inte, kommer inte ihåg hur effekten slog ut och allt det där, men för en del kanske det kan vara bra när det är så pass radikalt, men jag är mycket för att ta inspirerande sidan, för man vet ju inte heller nu i den här nya världen med AI och allt annat. Då kanske det är bara de som har suttit med en joystick och med sina tummar på en skärm som kommer klara sig. Det vet ju inte vi. Vi vet ju inte vad det är för tid vi går in i. Men jag tycker ändå alltid det är bättre att se om man kan ta det från inspirationssidan och se om man kan lägga till något bra snarare än att straffa bort det dåliga då.
Mm.
Det är bara en allmän syn som jag har på det hela. Att hellre då se om man kan få lite mer tid att sitta och spela kort med varandra. Eller ta lite mer tid att läsa på kvällen. Gå ner och träna. Gå ut om man inte har möjligheten att ha lite sådana saker hemma hos sig. Det behöver inte kosta något. Det kan ju vara att man går ner i en park eller försöker så mycket glädjefyllt som möjligt få dem att märka att det här är ju faktiskt skönare. Jag är ute och rör på mig och umgås med någon. Det är bättre. Det vet vi att det är i nervsystemet. Men utan att få chansen att jämföra med det så blir det lurigt. Jag pratade precis med en klient om det som sa det att de driv i företaget då, att den yngre generationen som kommer in, det kunde vara något så enkelt som att de hade något problem, nu ska vi se vad det var han nämnde här på morgonen. Det var i varje fall att det hade uppstått ett problem där de var tvungna att ringa. Jo, det var om en bil var det ju som var tvungna att fixas med för att det hade blivit något fel på den bilen som skulle använda. Och då tyckte han, ja men ring och ordna då och beställ service och sånt. Nej, jag pratar inte i telefon. Hade hon sagt då, den här anställda. Och han bara, that's not compute, vet. Han var 55.
Ja.
Så han bara, va? Vad säger du? Vad menar du att du pratar i telefon? Nej, men jag vet inte hur man gör, vad menar du? Hon tyckte det var jättescary att ringa upp och säga, hej jag har en bil och jag behöver beställa tid för vi har lite problem med den. Det var liksom bara, för henne. Om man 19 eller någonting för mig, han sa. Han sa, det är ju som en helt annan generation. De är så vana vid att bara snapchatta. Och vi pratade ju om det här med att vi hade sett någonstans att numera när man inte vill vara ihop med någon längre så ghostar man dem bara. Man tar inte något samtal om att det här funkar inte eller någonting, utan man bara slutar och kommunicera. Man orkar inte ringa eller vågar inte ringa. Eller jag vet inte vad det handlar om.
Det är helt sjukt.
Men det är som en helt ny generation med det här där man ska veta då att den här skärmen gör ju också att när jag får så mycket timmar mot en skärm så är det också ett antal timmar jag inte har mot ett ansikte. Och då lär mig inte tyda Precis. Vad det innebär att man lyfter på ögonbrynen. Att man liksom reagerar, andas in och andas ut. Och allt det som man då via interaktionen lär sig. Och då blir den lite scary när jag inte förstår mig på den. Då vill jag mycket hellre bara skriva något och kanske skicka mig en emoji.
De har ju säkert exakt koll på vad alla emojis betyder och hur, hur man formulerar sig.
Men det är inte verklig kommunikation på det sättet.
Det är ju jättebra. Hemskt.
Så det är ju något helt nytt i hela den här. Och jag skulle ju bara vilja säga då att det behöver vara någon form av restriktion på den. Vad hade vi specifikt i frågan där nu så att vi faktiskt...
Egentligen var den specifika frågan, hur hittar man lugn och närhet i familjen när allt dras isär av stress och mobiler? Ibland så vill man ju bara liksom, jag flytta till, jag säger inte Anders ibland, så här, men kan vi bara ta
Sälj huset och så flyttar vi till ett land där det inte finns, men det går ju inte
typ
någonstans
nu. Typ där det
inte
finns någonting och där det är liksom, man har mycket mindre, man lever liksom utomhus, surfar, yoga på stranden.
Här har vi drömmen.
Ja, men man hänger liksom.
Ja.
Så, nu är det ju kanske inte helt realistiskt, men mobiler är här och kanske inte ens mobiler. Mobiler kanske har en kort tid. Det kommer bli något annan device i våra ögon eller i våra chip i våra
chip
armar.
Eller vad som bakom örat, eller?
Det här går fort och det är lite så här, ja, man kan tycka vad man vill om det, men någonstans bara inse att just nu så ser det ut så här.
Och vi behöver förhålla oss till det på något vis.
Och det är väl det som har saknats lite, det har inte riktigt funnits. Nu finns det lite riktlinjer, det finns ju faktiskt riktlinjer för att små barn ska inte ha skärm överhuvudtaget. Och sen är det upp till, nu kan ni inte göra
det
helt.
Vad gjorde de i Nya Zeeland, förbjöd de till 12 år va? Eller var det till och med 15 år på sociala medier?
Det var 15.
Ja, så de la in det i lagen liksom, att upp till 15 år får du inte ha några sociala medier som Facebook och
Snapchat. Det bästa hade ju varit om det hade kommit från början, för det är klart det är svårt för de som är 13 nu och redan har ett TikTokare.
Och sen... Jag tror alla var exalterade både över att man kunde tjäna så mycket pengar på aktierna när det bara sprang iväg, och att man tänkte att men det är bra, all teknologi tar med sig något bra. Och sen nu har man väl börjat se då vad det för med sig i hur mycket mental ohälsa som följer i att man inte lever i linje med vad det innebär att vara en naturligt levande person, människa. Så, men om vi pratar om att skapa mer harmoni och det här, och lugn, så är det ju som vanligt den att jag måste börja med mig själv. Om jag själv går omkring och är irriterad över att familjen inte äter middag, att jag är frustrerad över att de inte lägger ifrån sig telefonerna, att jag blir arg över att de inte lyssnar och så vidare, då är ju lugnet borta per automatik. Då finns det inget lugn i hela
Nej, då kan de välja mellan vara med väldigt arg mamma och pappa som bara klagar på att jag är spelberoende, eller gå till min favorit.
Hänga med Jocke och Jonna och med vad det nu är där ute, beroende på ålder, vad det är man håller på med, eller på TikTok där det är någon som
underhåller sina
konspirationsteorier om allt ifrån judar till politik och till vad det nu än är.
Men det är som du säger, man behöver mer riktlinjer från början, och det är ju såklart det enklare med små barn. Helst barn som aldrig ens har haft någon skärm, så man kan prata ihop sig om hur man själv vill.
Och att man håller dem tinna så att det inte blir som, vi har ju funderat lite grann på det här med hund och sånt. Jag tänker på de som har hund. Jag vet när man var liten och våra kusiner hade hund, vi hade inte själva, men man märkte ju det att alla sa ju liksom att hunden ska inte sova i sängen. Och sen så blir det liksom, ja okej då, han är ju lite gnällig, kom upp här då. Och sen så sov ju hunden där för alltid. Det är lite samma med barnen och skärmarna på något vis. Att om man väl har bestämt någonting så får man nog inte ha så mycket undantag på den. Utan till exempel att nu äter vi middag och då är det inga skärmar. Då stängs telefonen av och de ligger här borta. Och nu äter vi. Och så gör vi det här. Om man nu ska försöka få någonstans. Mm. Och det är ju inte lätt, det vet vi ju själva.
Vi är inte experter på det här.
Och jag tror också att det är en stor utmaning. Det pratade vi också om för ett tag sedan. Det här med att numera så finns det ingen tablå-tv. När vi växte upp så var det ju lite grann så att man fick förhålla sig till vissa tider. Så lilla sportspegeln var klockan 18.00 på måndagar och sen var det ingen annan gång. Och så var det hike och så var det att man fick titta på snobbar som jobbar som börjar klockan 9 på fredagkvällen.
Och eller så lördag morgon var det barnprogram.
Barn-tv var något slag, ja. Men oavsett, du fick förhålla dig till att det är här man gör det. Nu växer man upp med att jag tittar på vad jag vill titta på och när jag vill titta på det. Vill jag titta på det klockan 2 på morgonen eller om jag vill kolla på det direkt eller på natten eller om jag vill... Jag behöver inte förhålla mig till någon tid. Så jag ser att den generationen verkar ha den tankevurpan även när det gäller annat. Att jag vill äta när jag vill äta och inte när familjen äter. Jag vill klä på mig och göra det jag ska göra. Men inte ihop med annat. Jag vill göra det när jag vill göra det. Och det här ställer ju till det för ett lag, så att säga. Ett team. När man har någon som tycker att jag bryr mig inte om att ni ser frukost klockan 7. Jag tänker att 7:30, då passar det mig bättre. Ja, men då hinner vi inte få ihop alltihopa. Eller samma med middagen och lunchen och du vet, när man ska titta på saker. Allting är lite mera jag ska välja min individanpassade grej. Och jag ser att det blir... ett tankemönster som också tar bort en hel del av solidariteten. Det blir mycket mer me, myself and I. Och därför tror jag det är viktigt att man säger sådana saker som att den här tiden på fredagar gör vi det här. Här gör vi det här. Man har inte regler för att stänga in barn. Man har regler för att lyfta av osäkert tänkande av vad som gäller.
De flesta barn gillar faktiskt väldigt mycket regler, även om de inte kanske tror att de
och
gör det.
Och traditioner. Att precis, nu gör vi så
nu
här.
Gör vi det här
och, finns en anledning att man inte kan ta bort Ferdinand på julafton? För ingen kanske tycker att den är jättekul längre, men den ska vara där. Liksom, för det känns tryggt att det är något som är som det alltid har varit. Det är viktigt att ha den med sig i familjen också när det gäller det här. Att man kanske inte kan få bort det överallt. Man kan börja skapa fickor där man säger att här har vi inte den på. Vi har den inte på när vi äter frukost. Vi sitter och pratar med varandra. Vi har en stund här där vi sitter och spelar spel eller kort eller någonting. Vi har en middag här, vi har den här. Man försöker, och så tar man in lite bra och så ser man om man kan vidga det, du vet. Och börjar de märka att det är faktiskt det är lite trevligare som man ofta gör. Jag vet inte hur det var för dig, men mina bästa minnen med familjen från när jag var liten, det var när vi var i stugan. Och på den tiden så räckte det ett blixtnedslag så gick strömmen. Då funkar inte tvn, inte spisen, ingenting. Och man satt i en ljuslågas sken och spelade högan, lågan, spader och färg. Och man pratade med varandra om olika historier och försökte hitta på grejer för att få tiden att gå och eldade i brasan för att hålla det varmt. Och det är mina bästa minnen. Och jag tror inte det är någon skillnad för ett barn som följer med ut och plockar blåbär i skogen. Att det minns de mycket mer än när de satt och tittade på den där spelvideon. Som var den 134 för dagen. Ja, man får helt enkelt bestämma sig, tror jag. Jag kan inte se någon riktig väg ut ur att det mer än att man börja faktiskt börjar säga att...
Först rannsaka sig själv. Minska sin egen skärmtid. Och vara en förebild där. Och sedan, istället för att så här, tjata, kanske mera förklara. Så det som vi har sagt till Elodin, hon, men jag vill ha mera, jag vill ha 15 minuter på YouTube. Ge mig 15 minuter, så skickar hon för frågan. Och då säger jag, vad kollar du på? Du får inte kolla på några sådana här shorts. För det har ju blivit, det finns ju så massa korta klipp. Och det tror jag verkligen inte är bra för hjärnan.
Nej, det
då säger
ju...
hon, men jag kollar på The Swedish Family eller någonting. Alltså ett längre avsnitt av någonting. Okej, okay. Då kan du få...
Men även där så använder de ju klipp och annat, för de märker ju det att de orkar ju tack vare det här inte koncentrera sig någon längre tid. Du har liksom 3-4 minuter knappt. En del säger att du har ungefär 10 sekunder på dig att fånga någons uppmärksamhet nu för tiden. Sen säger det liksom tack och adjö och så klickar de på något annat.
Det var våran inledning i podden.
Ja, vi har redan tappat hälften av lyssnarna för att vi inte är tillräckligt mycket TikTok.
Ni som är kvar, ni är de här trogna, the old style, som vill ha lite kvalitet här.
Förhoppningsvis är det så att det är en hel del som hänger kvar, för det här är en viktig diskussion. Men jag kan inte se någon annan väg än att man börjar själv bara fundera på, okej, vetande vad jag vet precis just nu, allt det jag har, min erfarenhet, min kunskap. Om jag fick önska av alla din sand och jag inte bryr mig om att de kommer sparka bakut och det kommer bli känslomässig utpressning och jobbiga kvällar i början. Hade jag fått bara säga puff, hur skulle jag vilja ha det då? Så att man åtminstone får en start med någon form av vision för hur jag faktiskt skulle vilja ha det. För har jag inte det så är det väldigt svårt att komma dit man vill.
Och sen så det blir så lätt att vi fokuserar på mobilerna på skärmtiden och så försöker vi ändra där. Men frågan är egentligen, hur vill vi ha... Hur hittar man mer lugn? Och det är egentligen inte hitta, men hur upptäcker man mera lugn och närhet till familjen? Okej, det är den viktiga grejen. Och då gäller det att fokusera där. Okej, vad skulle jag vilja göra med barnen eller familjen? Men vi har inte råd att liksom åka på någon dyr aktivitet eller sådär. Okej, vi går ut i skogen. Vi tar med en ryggsäck med lite picknick. Och så bara går vi ut till någon lekplats eller till... Alltså...
Eller bara göra som vi gjorde på Riosa. Kommer ihåg hur fascinerade barnen var över de här stora istapparna som hade blivit då när det var kallt. Och man gick upp och slog ner dem och de ramlade ner 2 meter långa istappar och bara ta i isen och sådär. Liksom,
man tänker
wow.
Så här, det här var liksom, jag kan tycka att det här är så roligt. Men det var det. Så där, liksom lägg din energi på att hitta de här med små stunderna i vardagen. För jag tror att vi kommer vara ständigt besvikna om vi tror att det kommer vara som när vi var små, när det inte fanns mobiltelefoner. Utan vi får liksom hitta någon form av realistiskt, okej, nu är det 2026.
Och man kan ju inte vara som ett amishfolk mitt i det andra heller. Jag menar, nu kan ju amishfolket vara amishfolket där de bara säger nej, jag tänker inte ta emot något av det här som vi kör fortfarande häst och vagn och inga electronic devices. Och
gör
lever
de
som.
Exakt så
ja,
fortfarande
de
gör
så exakt så fortfarande
ja, det är häftigt, ja.
De har bara sagt att så tror inte vi på, vi lever så här.
Mm.
Börjar nästan bli så att alla tycker att innan tyckte alla att de var skitkonstiga och nu börjar folk tycka
wow.
Att det kanske inte vore så fel.
Kanske ska betala, de kan börja ha retreat där och tjäna massa pengar på att vi kommer och få leva.
Leva lite amish.
Leva vanligt.
Men det blir ju svårt i ett samhälle att stå så utanför, för att vad ska du prata om när alla andra kollade på det där avsnittet? Eller?
Hur ska du godkänna någonting som är bank-ID för allt?
Hur ska du starta bilen? Hur ska du köpa någonting? Allt är ju att du måste få fram den. När du väl får fram den så finns det en prompt och ett notis på någonting. Så det är ju också en bra grej att stänga av notisen.
Ja, gud ja. Det är ju jätteskönt. Jag har inga notiser på.
tro inte att du är så stark att du står emot, för notisen kommer ju vara precis det som du är svag för. Det är ju därför den där som gör dig nyfiken eller gör dig upprörd, så att du måste in och liksom, nej, vad är det värsta? Det måste jag bara se. Har de verkligen sagt så? Vad det än är som de vet att de tjänstmässigt kan få tag i dig, så stäng av notiserna så att du inte ens får dem. För du, ingen ska tro att de är starka nog att bara stå emot.
Mm.
För det här är en teknologi som är fantastiskt kraftfullt, och som jag sa då, lite inspirationsbit istället att se, kan jag få in ett antal kvartar, halvtimmar, timmar i veckan där man då tar bort och ser om man kan hitta ett alternativ. För det är svårt. Jag sa ju det för många år sedan redan, att skolan blir ju svårare och svårare, för läraren står där och ska på något vis konkurrera med någon som har lagt 100 miljoner på att skapa en film. Och så ska du vara minst lika rolig, annars sitter de hellre på filmen. Och nu är det YouTube-klippet eller TikTok-klippet. Eller, det är en fight för din uppmärksamhet. Så på något vis så behöver man visa att här mår du bättre. Och den personen måste få känna det. Och det kommer de inte känna om det inte är en skön känsla ihop med det. Om det bara är liksom, nu ska du och där och där och där. Då kommer jag ju snarare fly mer in i det där. Och det där är svårt. För då gör man det. Men man får göra vad man kan och se om man kan ta och tränga ut det en minut i taget i varje fall. Det är väl det råd som man kan ta sig an.
Och beroende på ålder då, så fort sen det är prat om att ens ha en skärm eller speltid, då är det, det är bara läsa på. Det är inte så krångligt att sätta
olika begränsningar och se till att det inte funkar. Och sen inte ge sig där som är hunden i sängen. För det får inte bli att det bara, ja men det, för det är ju bekvämt också ibland när man har annat att göra och inte har någon som då utpressar med skrik och beter sig illa och annat. Så att man får nog inte ge sig där.
Mm.
Vi hade gjort annorlunda om vi hade vetat.
Ja, nu, alltså, men det var som jag sa häromdagen, tänk om man fick bara börja om nu med 3 barn. Man har levt som förälder i 16 år med all den kunskapen man har nu. Tänk att få börja om.
Ja, man skulle ju varit hårdare på en del saker och mjukare med en del andra. Men det får ju varje familj och varje
förälder. Det är väl så livet är,
förälder,
tänker jag.
Livet är ju så, varje generation är det förmodligen likadant. Så det, man får vara lite snällare mot sig själv och säga att jag kan inte göra mer än mitt bästa. Och det viktigaste på något vis är att titta in och säga, vad tycker jag verkar vettigt?
Mm.
Och som jag sa och innan då, ställ gärna den frågan. Fick jag börja om nu precis med allt jag vet, all den kunskap jag har? Hur hade jag liksom, om jag fick en önskan att puff, kan alla din sande göra den? Vad skulle jag säga att jag vill ha då? Hur umgås vi? Vad gör vi på dagarna? Hur funkar det?
Mm.
Det är en start som gör att ni kan börja titta i en bättre riktning. Jag tror inte det finns någon som kan ge ett magiskt piller som fixar till det, för det är så genomsyrat i samhället och det lär inte bli mindre nu när AI kommer, enligt mig då, dra loss 2027. Så att det blir svårt att se vad som är sant och inte och så vidare och så vidare. Så det här,
då kan man ha också, kanske beroende på hur stora barnen, en liten diskussion kring det här. Så att de,
jag tror den får vara att väldigt, väldigt uppe så att de inte blir att de sitter och diskuterar med varandra enbart. Jag märker bara som sagt var på våran son som har fyllt 16, hans flöde nu när han har blivit lite politiskt intresserad och säger, är det sant vad han har sagt och gjort och så vidare. Det är det ju, de pratar med varandra väldigt mycket och man märker det, och det behövs en vuxen med i det samtalet. Och är man inte med då och sitter med dem och gör något annat än att bara låta dem hänga.
Apropå,
för att inte tala om vilka som då kan finnas i de här chatterna och lobbyer.
Absolut.
Så att, usch.
Men det är också så här, den som hörs mest liksom, apropå ja, men, olika flöden. Om vi kollar mitt flöde på Instagram och Vins flöde på Instagram, så är det helt olika.
Mm. Och tala liksom om att den anpassar sig, det, efter vad den tror vad, att du vill ha.
Liksom. Ja, kommer du ihåg när vi var, alltså gud, det här är så länge sedan, när vi var på föreläsning med Maria, vad heter hon?
Duva heter hon, va?
Ja, Maria Duva.
Är det inte så hon otroligt som är expert på
duktig.
Det här med
kriminolog? Kriminolog. Jag har svårt att säga svåra ord, eller för mig svåra ord. Ja, okej. Kriminolog. Tack. Vi var på en föreläsning och jag tror, hade Vince, jo han hade kanske precis fått, att han var kanske 10 eller någonting då. Och de andra var betydligt mindre. Och vi var på den här föreläsningen. Och hon började då förklara att, okej, här ser du då, så hade hon en stor skärm och så visade hon, här är mitt Instagramflöde. Ni föräldrar känner säkert igen er, kolla här. Och här är jag på hockeymatch, dricker mitt kaffe, jag köpte en jacka, barnkalas. Lite du vet så. Ja, ah, vad gud. Och sen någon fin blomma där och något recept. Och ja, harmlös liksom.
Mm.
Och så tog hon någon, det var någon 14 år någonting, då var det så här strypsex, det var, alltså det var så hemska grejer. Här är någon som blir överfallen, här är ett,
ja, snuff movies när någon blir skjuten och det var liksom,
och jag bara, va? Och sånt, alltså två samma plattform, två helt olika världar. Och vad var det de sa då, att nu kommer jag faktiskt inte ihåg statistiken, men varannan, var det 12-åring eller någonting hade fått
det. Var
fått
till och med 8-åring tror jag, om du nu pratar om det här med,
ja, men det 8-åring var det nog inte. Men 10-åring kanske, eller 12-åring, som varannan hade fått en dick pic i sin mobil. Tjej då, av varannan tjej. Och vi satt där, kolla. Nej, va?
Aldrig.
Ja,
vi ska se om Karin kan hålla sig från det skrattanfallet som blev här nu, men vi hade någon gammal diskussion om dickpics.
Ja, absolut.
Ja.
Men i vilket fall som helst, det var i alla fall, det var som att det sådde lite frö att jag förstod lite mera då, vilket jag är väldigt tacksam för henne, att jag fick den hemska synen på liksom lite framtiden så, med våra lilla barn. Men han spelade bara lite i Super Mario Bros. Ja, men du vet, det kändes så här, det är inte farligt. Sen
det så tryggt och safe.
Och lite barnprogram.
Hela.
Och sen så kunde man se att, oj, det här kan vara någonting helt annat. Så då fick man i alla fall lite, jag följer många sådana konton också, försöker liksom hålla mig lite up to date med vad som händer. Men, och det tror jag är viktigt. Om man inte lever i sin helt
lite avskärmade värld, på tal om då att man vill bli avskärmad.
Mm.
Jag vet ju, bara för några år sedan gick jag ut och tänkte, vad är det här med dark web som man hörde talas om? Och när man började logga in där och göra sånt, så insåg jag ganska snabbt att nej, nu här loggar vi ut, ta bort alla lösenord.
Kan man logga in ens där?
Ja, du kommer, det finns vägar in på
dark
web där det är något helt annat. Men det är ju internet, fast det är bara att de har sett till att du... Så det,
Anders,
nej, det finns så mycket där ute som man blir liksom, nej.
Nej.
Bort
nej,
med det.
Och då är det så här, det är som jag brukar säga, att hela världen idag är så här upp och ner. Nej, men det är mycket som är tungt, mörkt, och då gäller det verkligen att fokusera på ljuset och det goda, hitta stunder, skapa stunder av mera lugn, om det är det man vill ha, mera närhet, små vardagliga saker. Om man har det som sitt så här mantra eller som sin fråga på repeat i huvudet, hur kan jag idag liksom se det goda i vår familj eller liksom se det bra, så kommer det bli väldigt mycket trevligare än om man hela tiden undrar, ja, varför kan de inte sluta spela, eller varför har vi ett samhälle som inte fungerar, varför är det krig, bla, 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 bla.
Och så just se den här, att varje steg i rätt riktning, att tar jag en minut och vi gör något annat än det, då är det 2 minuter. För det är en minut jag får något bra, men det är också en minut som vi inte gör det andra.
Mm.
Så att man ser att även de små förändringarna är värda att göra. Det inte känns som att vi måste liksom flytta utomlands och starta om hela livet. Utan vi kan göra vad vi kan där vi står. Precis här och nu liksom. Så det är väl det viktiga att se det. Att jag kan bara göra vad jag kan. Det här är en situation som vi alla står inför. En del av det är långt utanför vår kontroll, därför att det finns så stora krafter, både ekonomiska och maktkrafter, som drar åt ett håll. Och man står som individer i det här, och det är som en tsunami av information. Men varje minut jag kan liksom sträcka mig åt vad jag tycker är vettigt hållet, och vi ska inte tala om för någon vad de ska tycka är vettigt, men ta var och en och fundera lite grann. Hur skulle jag ha det i det här med skärmar om jag fick sätta upp det så som jag tycker att det borde vara? Och se om du kan komma en minut närmare den ambitionen. Eller om du tycker att nej, jag tar timmar direkt.
Mm.
Eller vad det nu än är. Det är upp till var och en. Men det är väl det är starten.
Aha, lite, varje måndag får man ju någon sån här pling, notis eller vad det är om din skärmtid.
Försök ju få den att gå ner.
Ja, jag har också det som min så här, ja, men det är ändå bra. Och så är det ganska intressant.
Jag har 2 timmar och 14 minuter på telefonen förra veckan.
Okej, ja, det är ju bra. När man kollar liksom också, så ser man ju hur mycket man liksom, att det var meddelanden, hade jag ganska mycket på. Ja, men tänkte, det är ändå ganska trevligt att man skickar mess till barnen och till liksom så. Så att,
men du hör ju också hur tragiskt det är egentligen. Jag säger, jag hade 2 timmar och 14 minuter på mobilen. Det är ju inte medräknat något hur mycket man sitter vid datorn och sånt. Om
nej,
ska prata skärm.
Allt är
ju
skärm. Nej,
det är
alltid
skärm. Och ändå säger man, det var ju bra.
Ja.
Vet, jag tänkte bara för några år sedan.
Vem skulle ta
över 2 timmar av sitt liv och titta in i en skärm?
Jag
när
vet,
man tänker
men du har
efter.
Inte suttit i 2 timmar.
Nej, det har jag inte gjort.
Så,
men, nej.
Vilket många tyvärr gör. Men jag tänker att varje gång man bara lyssnar på, jag vet inte om podd räknas, det borde väl inte göra, för då borde jag hur mycket skärmtid som helst, jag lyssnar mycket på podd, har den på typ när jag lagar mat och sådär, den ligger där liksom.
Mm. Jag vet inte om det känns räknas, avstängd. Jag lyssnar ju mycket på utbildningsgrejer och sånt som jag har laddat ner. Och då stänger jag ju av allting och så går jag och lyssnar med en hörlur i kanske när jag går och tränar eller något. Det gör man också.
Kamera, varje gång du tar upp kameran eller oj, nu var det någon som
kanske
ringde.
Kanske man har mycket mer tid om man tänker, jag vet inte om det räknas. Men som skärmtid tror jag är ansiktet mot skärmen.
Oavsett, nu vi börjar med oss själva.
Och en hel podd bara om detta.
Och så fokuserar vi på det bra. Och jag önskar jag hade ett exakt bra svar på den här frågan som är väldigt stor. Men det har vi tyvärr inte, varken jag eller Anders. Men vi har ju kanske lite tips på vägen.
Mm. Det är
och
som
vi
sa,
är på samma resa liksom.
Ja, alla kan försöka så gott vi kan och se om vi kan komma någon minut åt rätt håll.
Mm.
Ska vi ta en fråga till innan, för nu har vi redan lagt lång tid på detta bara.
Får vi verkligen göra, herregud, för vi har tiden försvann kändes det som. Det här engagerar oss båda.
Jag har tappat 9 av 10 nu på det när vi delar omkring om detta.
Herregud, har man hunnit med en fråga, de borde...
Vad håller ni på?
På?
Vad är det
med
konstig på? Det borde vara mera TikTok liksom. Ta en fråga, snabba svar, fasta recept, 30 sekunder.
Okej, då läser jag fort nu. Nej, jag ska bara. Hej bästa Karin och Anders. Idag kom jag på en fråga till podden som jag verkligen inte kunde sluta tänka på. Jag är mitt uppe i funderingar kring barnuppfostran eftersom min son nu har blivit 4 om någon vecka och han testar mitt tålamod till max. Jag tycker det är jobbigt när jag ser att han skäms, känner sig dum, är ledsen för att jag blev arg eller liknande. Jag vill direkt höra honom glad igen och då sa en väninna att jag inte skulle låta honom vara obekväm. Eller att jag skulle låta honom vara obekväm eftersom han faktiskt gjort något dumt inom situationstecken. Hur resonerar ni kring detta? Ska man låta barn få känna ångest eller ledsamhet efter en tillsägelse? Ska man låta dem lära sig hantera det själva? Vi pratar hela tiden om att vara bekväm och trygg i sin egen obekvämhet och inte kontrollera våra egna känslor men samtidigt inte bli rädd för dem. Hur vet jag att han inte blir rädd för sina känslor? Hoppas ni förstår min fundering. Massa kärlek till er och världens bästa podd.
Alla är snälla om podden här när de skriver in. Det är trevligt.
Det är massa hjärtan här också.
Oj,
ser du, jag har
det är
skrivit
massa emoji-hjärtan. Ja, nu ser jag på din lapp där som jag inte får titta på förrän nu.
Jag gillar emojis. Ja. Jag gillar hjärtan så jag blir extra glad
extra
över det.
Extra glad över alla hjärtan du får. Ja.
Nej, men det här var en väldigt bra fråga. Vad säger du?
Ja, det här
nu
är en
svår
ditt fråga.
Nu har du TikTok. 2 minuter ger dig.
Nu har jag TikTok på mig. Då ska jag väl säga snabbt i varje fall här att vi måste ju hålla och ge konsekvenser för olika saker. Det funkar ju inte om man inte får reda på allt ifrån att man inte stoppar fingrarna i ett eluttag till att man inte leker med knivar till att man faktiskt inte säger en del dumheter för det kan vara sårande och så vidare och så vidare. Det finns så mycket som man behöver lära sig på vägen fram.
Att man
fram.
Inte slåss, att man inte tar någon annan
man
saker.
Bits inte
eller...
om man tar, ja, det finns så mycket sånt här eller... Att man kanske väntar och på sin tur och prata och det finns allt möjligt. Det som jag kan säga rent allmänt är att alla psykologiska studier visar ju att om man bestraffar och skamfyller så får det inte några positiva effekter senare. Så vad är skillnaden då på en bestraffning och en konsekvens? Ja, så vitt jag har läst mig till på alla olika ställen och man märker det också så är det så att skillnaden på en konsekvens och bestraffning är inte egentligen vad det handlar om. Det kan ju vara så här konsekvensen för att man har låst upp sin telefon fast man inte skulle ha någon skärmtid. Och det upptäcks är att nej, imorgon så har vi ingen skärmtid för det är alls istället då. Det är ju en konsekvens kanske av att man har lurat sig till lite extra tid eller något sånt där. Vad är skillnaden då på att det är en bestraffning och att det är en konsekvens? Ja, en konsekvens då är... Du är inte arg, irriterad och frustrerad när du administrerar den. Medan en bestraffning upplevs alltså som en bestraffning om du är arg, irriterad och frustrerad när du gör det. Så om man liksom höjer rösten och säger nu får du inte ha din PS5 på 2 dagar eftersom du inte kan sluta spela när vi har sagt till dig. Då är det en bestraffning. Man säger vi kommer ju faktiskt överens om att du inte skulle spela mera nu. Så då blir det så här att då kommer den vara avstängd nu i 2 dagar. Då är det en konsekvens. Så det är att man behåller den varma känslan när man administrerar grejen som gör skillnaden.
Och det här låter ju som, alltså det här är ju inte enkelt.
Nej.
Och om nu någon tror, Anders lät så pedagogisk och lugn. att det är hur han säger till våra barn när de gör några misstag. Så, och inte jag heller.
Nej.
Ibland gör jag det.
Jo, ja,
ibland
samma
känner jag
här.
Att
ibland
jag har det här lugnet och pedagogiskt kan säga bara helt konsekvent. Ja, men jag ser att du är ledsen nu. Nu är det så. Och så är jag liksom ganska lugn i det. Och är ganska, ju tydligare man vet själv sina egna ramar och regler att det är bara nej.
Plus att man faktiskt vet att det är så viktigt att hålla den där känslan. Och det är ju lurigt. Alltså jag får ju påminna mig ständigt själv. Här sitter jag och ger ut alla råd och sånt. Men jag är väldigt glad varje gång jag lyckas med det. Jag ser vilken skillnad det gör. När man faktiskt klarar av och säger det lättsamt. Alltså det finns en lätthet i sättet som man talar om. Att där gick det fel. Det innebär de här konsekvenserna. Tack för att du sa förlåt. Men det får inte bli som att man tror att bara säger förlåt så är allt över. För att vissa konsekvenser finns kvar liksom, när man har gjort någonting. Så att det är just det här att man får lära sig konsekvensen men med en känsla av att du vill mig väl. Så välvilja.
Mm.
Värme. Och vad jag då sa kalla lätthet. Och när man går fel där, vilket vi alla gör, man är trött, man är irriterad, man ser det bara inte i stunden, man såg det inte komma och så är man där och försöker vara hård istället. Tvinga in det. Ja, det kan ju funka, men i långa loppet så är det en bestraffning och bestraffning gör att människan mår sämre och när de mår sämre så vill de göra mer av det man försökte undvika att de skulle göra. Det här är ju hur alla människor över hela jorden fungerar.
Mm.
Det finns ett ganska, nu kommer jag inte ihåg vad själva fenomenet heter just nu, men det kan ni säkert slå upp någonstans, men det här är väl dokumenterat att när länder tar över andra länder och vill tvinga dem in i sin egen kultur så behåller alltid den gamla kulturen tillräckligt mycket för att visa att man inte har gett med sig, men man ger med sig till mycket för att inte kunna bli bestraffad. Så till exempel när engelsmännen drog ner i Afrika och talade om för folk i Kenya att nu ska ni prata engelska annars skjuter vi er. Så började de prata engelska, men det låter fortfarande som swahili. Eller vad nu originalspråket var där.
Mm.
Och det är ju protesten. Här i Sverige så vet vi om att det skedde när vi åkte ner till Danmark som då var Skånebiten. Och så sa vi till dem att nu är ni svenskar så prata svenska annars skjuter vi er och det blir skånska. Vilket är tydligt markerat. Nej, jag pratar svenska så du förstår men tillräckligt mycket danska för att ni ska förstå att jag inte gett med mig. Och så har vi gulröda flaggor istället för den normala. Och det här sker över hela världen, vart den är. Engelsmän åkte till Indien och sa att nu pratar ni engelska och då pratar man med hindi-dialekt. Det här är någonting som man gör. Det här ser man då i familjer är likadant. Att om du försöker straffa barnen in i rätt beteende, till exempel man säger nu städar du upp och nu mörder du. Vad som händer nu då det är att man städar upp men bara så bra att man inte kan bli bestraffad men inte så bra att det är bra. Så det är alltså någonting som verkar ligga i den mänskliga psykologin att vi fungerar så. Vi gillar inte att bli bestraffade in i nya beteenden så då gör vi bara beteendet så bra att bestraffaren inte kan göra det. Okej, det är dåligt men du sa inte att det måste vara så bra. Och det ser vi då i språkliga, det fenomenet rent psykologiskt som man har sett då över världen till exempel. Men det här finns överallt där du har auktoritära chefer som liksom tycker det är my way or the highway. Ja, då jobbar man bara så länge chefen är där så fort chefen går så går alla. Men man gör det bara så bra som behövs för att bestraffaren inte ska bestraffa dig. Men om man gör det med välvilja och värme då kan chefen gå hem och man sitter ändå och jobbar över för att det är tvunget att göra klart det och det vill jag. Så jag kommer så mycket längre med lätthet, värme och välvilja än vad jag gör med hårdhet, bestraffning och det här.
Den är väldigt bra att ta med sig. Sen så känner jag att ju mer då, vi pratar ju mycket om mental klarhet, och ju mer mentalt klar man är, för det finns inget rätt eller fel, man kan inte säga, fyra år, då ska du bete dig så här, och då ska det vara, alltså det är ingen manual, föräldraskapet är, det är liksom som livet, det händer. Och ju mer mentalt klar man är, desto mer i kontakt är man om, ja, sonen, alltså han är okej nu. Det är liksom, man kan ju vara så här, vi har pratat om det innan, var jag inte ledsen? Det är inte farligt för ett barn att vara ledsen eller arg. Eller det är fullständigt naturligt för dem att känna alla känslor. På samma sätt som vi också gör det. Men ibland kan man se till ett barn och så kan man känna att den hörde nog att jag var liksom arg och irriterad nu. Men det blir liksom inte fel. Och ibland så är man, överreagerar man på saker. Och det vet man med sig. Man är inte mentalt klar. Och efteråt så känns det liksom inte bra.
Man ska ju säga så här.
Och då kan man gå och be om ursäkt för att
Vet du vad? Det blev fel. Som man lär dem hur man hanterar det.
Ja, och det har inte med dig att göra. Det var det du gjorde var fel, men jag borde inte liksom sagt det så. För vi är människor. Tänk, Anders, tänk så här. Du är 4 år, eller hela ditt liv, din barnuppfostran, dina föräldrar. Ta 2 helt perfekta föräldrar. Tänk typ som, ja, nu ska jag inte säga robotar, men du vet, helt så här, som AI, som ChatGPT. Ja. Oh, you're so fantastic. Det var bra liksom.
Åh, du tänker bäst. Du tänker, oj, 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 det blir det
du
fel.
Du tänker så, ja. Du tänker så. Ja, och hela tiden evigt bemöta dig. Och blir aldrig riktigt liksom arg eller säger fel saker. Eller något. Du säger alltid helt rätt pedagogiska. På riktigt vill du det. Först tänker man, ja, men gud, nice uppväxt. Ja, men alltså, är det på riktigt? Är det verkligen menat? Eller är det menat att vi lär oss av att vi gör misstag både som föräldrar och som barn och som i dynamiken i familjen? Det får bara inte bli liksom.
Faktum är ju att om man inte har gjort några misstag, om man inte har misslyckats på en dag, så har man ju inte försökt göra någonting annat än det man vet att man kan. Misslyckanden och misstag ingår i att leva på något vis. Mm. Och det är det som tar oss framåt. Hur ska vi veta att det finns något bättre att göra om vi inte har upptäckt att det var ett misslyckande eller att det var ett misstag? Så man borde bli lite exalterad över det. Det är ju det som man blir. Jag kommer ju som ingenjörsutbildad in i det här, och vetenskapen är ju sån att man blir extremt exalterad när man märker att någon har gjort fel. Så när Einstein upptäcker att Newton hade räknat på en kraft fast det finns ingen kraft, då blir hela världen jätteexalterad över att Newton hade fel. Jag skulle tro att Newton själv, om han hade levt, hade blivit exalterad och säga, wow, jag kom på något mer och nyttigt. Det är lite den här idén som vi har om att vi ska vara någon sorts perfektion istället för att se att det är en levande organism, både förhållandet och vi själva.
Mm.
Där vi gör så gott vi kan. Men det som vi kan hålla med om, det är väl att alla gurus, alla spirituella ledare, alla upplysta har alltid sagt samma sak. Att det spelar faktiskt ingen roll vad frågan är, så är kärlek svaret. Och sen är det inte det lättaste. Men ju mer vi kan hantera det med då medkännande, omtänksamhet och kärleksfullhet.
Mm.
Även när vi behöver tala om att det här håller inte. Det här blir ingenting. Du var ute alldeles för länge och det funkar inte. Så nu får du inte gå ut med dina kompisar. Man är grounded, så att säga. Men om det sker med den där uppenbara värmen, så barnet håller ju givetvis inte med. Men de märker att det är en vettig människa som har kommit fram till det. Medan när man är irriterad och sånt, då spelar det ingen roll hur vettig konsekvensen är, så tycker de ju att nej, det är en upprörd människa som har kommit på det, så jag behöver inte gå på vad de säger, det känns fel.
Och sen det här, om man märker att man har en då, som i det här fallet en 4-åring, och hela tiden då att man märker, åh, jag har lite samvete, eller oj, jag tänker liksom alldeles för mycket på, gör jag honom obekväm? Oj, kan han hantera sina känslor? Oj, sa jag någonting fel? Alltså just den här osäkerheten man själv kanske bär på då. Då tror jag det mer handlar om att titta lite på
sig själv.
Det är som de som, du vet, jag köper någonting till dig. Åh, du gråter. Men vill du ha den? Här, varsågod. Åh, är glad igen nu.
Skönt. Eller ta en själv.
Du vet. Nej, men på riktigt, då är det så här, det är inte ett problem. Barnet sa att han ville ha den. Jag har faktiskt, måste jag säga, ganska enkelt att säga så. Nej, du får inte det. Och du är så dum, så här, men jag vill också ha, alla äter så. Jag så här, nej, vet du vad? Då försöker jag förklara så här. Tycker ni att det vore snällt av mig att alltid säga, här, ät så mycket bullar, godis, läsk. Vi köper hem allt, liksom. Bara ät. Hade det varit snällt? Är jag en snäll mamma då? Nej, det fattar de ju, att det är liksom inte snällt.
Snällt ut kortsiktigt, men det är inte snällt.
Eller är det snällt personen att köpa någonting, allt som barn är, och nu vill alla, nu är det de här jeansen som gäller liksom, snälla mamma, ja men gud, jag vill ju vara en snäll mamma, då köper jag det. Jag går själv på knäna, jag har själv inte råd att ens köpa en sallad till mig, så att jag köper allt till er. Är det att vara snäll? Nej, varken mot sig själv
visa
eller mot
att
dem.
Man ska vara martyr i livet, för det är ja, ju men, vad ni egentligen
precis,
talar om.
Så jag menar det att se, ibland backa tillbaka lite och se sitt eget mönster utan att man behöver in och analysera allt. Gud, skulle jag hålla på att analysera nu? Vi har föräldrar som sagt, vi är 16 år. Ska vi analysera de här 16 åren? Nej, det gör vi inte. Det enda jag vet är att vi har lärt oss massa, och hade vi börjat om nu så hade vi gjort kanske färre misstag. Men frågan är,
hade det varit bättre?
vi kanske får leva om. Det kanske är det som...
Det hade varit kul att få leva om sådär 10 olika varianter av det och se vilket som blev bäst.
Mm.
För det är ju svårt att veta annars. Man vet ju inte vad
tänk
det...
Tänk vad jobbigt när man vet att okej, nu är jag på 10:e försöket här. Nu ska allt liksom klaffa.
Det blir bara värre varje gång.
Och så blir det bara sämre. Och typ såhär, gud, jag är så medveten om allt jag säger och allt jag gör och... Oj, oj, oj. Liksom, jag menar, man har bara gjort sitt bästa dag för dag. Och det, frågan är om inte det är det livet handlar om.
Och att börja se det här som vi pratar om. För du nämnde ju mental klarhet. Och det, jag vill gärna definiera mental klarhet och vad skillnaden är egentligen. Jag tror att de flesta kan ha varit med om det här i ett förhållande. När man kommer hem och partner är som ur humör. Och så försöker man muntra upp dem. Och de bara tycker, sluta, låt mig vara, ge mig lite space. Och så tänker man, ja, men det lärde jag mig av. Så nästa om man kommer hem och ser att de är lite off så ger man dem space. Och då säger de, bryr du dig inte ens? Ser inte du att jag mår dåligt? Man tänker, va? Spelar ingen roll vad jag gör. Att se att när människor är ur mental klarhet så ser det mesta dåligt ut. Och när man är i mental klarhet så ser det mesta bra ut. Det är ett första steg. Men då vill man gärna veta, vad är mental klarhet? Och vad är det välmående vi är ute efter? Och det första är ju då den princip som vi pratar om igen, men som kanske är några nya som lyssnar eller någon som inte har varit med. Så är det ju så att vi lever, och det här är då principen som bara är sann. Vi lever i känslan och upplevelsen av våra tankar ögonblick till ögonblick. Vi lever inte i känslan och upplevelsen av våra situationer och omständigheter som nästan alla har trott. Det innebär också att alla människor gör det bästa de kan givet det tänkande som ser verkligt ut för dem i den här stunden. Men det innebär också att vi är, så att säga, vår grundinställning är välmående. Vilket gör att vi aldrig är mer än en tanke ifrån. Och när jag säger det till någon klient eller någon liknande. Jag har bara en tanke ifrån. Vilken tanke är det då? Är det aum? Är det att jag ska tänka positivt? Är det att tänka konstruktivt? Är det att jag ska ställa rätt frågor? Vad är det för någonting? Och säger nej, nej, nej. Det är vilken tanke som du nu än just nu tycker är viktigare att tänka än att må bra. För hade det inte varit för den tanken hade du mått bra, eftersom jag säger till dig att ditt grundinställning är att må bra. Så hade du mått bra om det inte var för den tanke du just nu tycker är viktigare att tänka. Det kan vara precis vad som helst.
Och man får gärna tänka den, om man säger så, för ja. Det går inte att styra över det. Men ger den inte liksom, åh vad hemskt, nu tänkte jag
nu
en
tänkte
sån här
det,
tanke.
Och, nu det här. Och då blir det ytterligare en tanke som är viktigare att tänka än att må bra. För då blir det den här, den tanke jag just nu tänker istället för att må bra är att om min partner bara var lite mer ordningsam och de gjorde det här och det här och det här. Då hade jag mått bra. Ja, det är den tanken som gör att du inte mår bra. Men innebär det att jag inte ska prata om det och säga att ja, men det vore väldigt bra om du kunde ta tag i de här sakerna? Självklart, vi måste få ordning på teamet och vi har alla olika idéer om hur det ska skötas och så vidare. Så vi behöver kommunicera och prata om det. Men man måste se att nej, 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 det är två olika spår här. De tankar jag har i vägen för mitt välmående. Så till exempel när jag pratar med idrottare så är det ganska spännande när de då säger så här, åh, den här matchen då var det som att jag presterade över min förmåga. Och så tittar jag på dem och säger, du vet om att per definition så kan du inte prestera över din förmåga. Utan du fick en glimt av vad den borde vara jämnt. Om det inte var för allt du gjorde som gjorde att du körde över den förmågan. Så de vill ju veta då, vad gjorde jag när det gick så bra? Jag säger, nej, det är inte viktigt alls. Vad var det du inte gjorde när det gick så bra? Jag tänkte inte på det här och det här och det här som jag tänker på när det går dåligt. Nej, precis. Så allt det du tror ska ta dig tillbaka är precis det som håller dig därifrån. Så det viktiga här nu är att se vilken tanke är det du tycker är viktigare att tänka än att spela bra. Ja, men jag tänker det här, jag måste ju tänka på hur jag gör med armen här för annars kan jag inte slå den här forehanden som jag vill. Alltså, tänker du på den när du spelar bra? Nej, det gör jag inte. Nej, hur tror du att jag ska få dig komma tillbaka nu då? Och så blir det en helt annan diskussion, för då blir diskussionen när du är som bäst, vad är det du inte gör då? Istället för när jag är som bäst, vad är det jag gör då?
Mm.
Det är en 180 graders flipp. Det är samma sak när det gäller det här då, när man hanterar sina barn och annat. Vad är mentalt? För jag vill gärna in där, eftersom vi pratar så mycket om det och det kan finnas någon som inte varit med. Så vill jag bara ta upp, vad är mental klarhet? Vad är det för principer vi pratar om? Vad är grunden för vad vi pratar om här i podden?
Mm.
Och bara se det. Okej, om jag bara just nu inte brydde mig om att argumentera med mig själv och ha de här diskussionerna i huvudet, den tanke jag just nu har. Att det kan vara precis vad som helst. Det kan vara att man mår jättebra, kommer ner i hallen och så ser man att någon har slängt jackan på golvet. Och så tänker man, helvete. Den tanken är precis just nu i vägen för mitt välmående. Jag hade kunnat plocka upp jackan och hänga upp den med välmående. Sen gå och säga till den som har slängt jackan där att jag skulle uppskatta om du tog och hängde upp den. Eller att man inte ens hänger upp den utan man går upp och säger, nu går du ner och hänger upp jackan. Men jag gör det med välmående. För det enda som är i vägen för det välmåendet är den tanken som jag tyckte var
som
viktigare att tänka.
Som lätt inte bara blir en negativ tanke utan... att de aldrig kan, att jag, stackars mig, alltid får hänga upp jackan, och att hur ska den här personen bli, klara sig i vuxenlivet när
eller om det ska vara så här, så är det här hur mitt liv ska se ut de närmaste 20 åren, och så när jag drar iväg med den så mår jag ännu sämre och då mår jag så dåligt, så jag tänker, ska jag leva med den här känslan? Och sen så har du en stort sett en panikattack, och så tror man att den kommer från situationen istället för att den kommer från alla de tankar. Jag tycker det är så viktigt att hänga tagen nu istället för att må bra och hantera det så bra jag kan. Och det finns ingenting, och det här är något som är svårt att förstå. Jag vet att det här låter självklart, men det är svårt att förstå. Men det finns ingenting du kan göra pressad, stressad och orolig som du inte hade gjort bättre, lugn, harmonisk och mentalt klar. Och bara att se den så att du tittar i rätt riktning.
Och skicka med det till den här mamman som har skickat in också. Tänker jag så här, lyssnar på podden, funderar i de här banorna. Barnuppfostran, vad kan vara rätt, vad kan vara fel, hur ska jag tänka här? Bara där tycker jag man säga kvalificera sig själv som en väldigt bra mamma som är insiktsfull och som vill göra rätt. Men jag tror att vi ibland behöver bara förstå hur bra vi är när vi bara är lite mera mentalt klara. Att vi kan, den där kompassen som vi har i oss allihopa, om vi kan lyssna lite mer på den istället för att, det är jättetrevligt att ni lyssnar på oss, men jag menar någonstans så har vi alla en väldigt bra kompass i vad som är rätt och vad som är fel, vilket tonläge, bara liksom fundera lite, ibland blir det fel. Alltså det har hänt mig tusentals gånger, kanske inte tusentals, men alldeles för många
kanske
gånger.
Kanske inte tusentals, inte hundratals, men kanske en gång.
Alltså jag är ganska perfekt, alltså, men kanske en gång väl år sedan. Nej, jag skojar bara. Man säger fel saker och så här. Men jag vet, om jag kollar med min kompass så vet jag att, liksom, att det här blev fel. Eller så bara, nej, det här, jag gjorde det så bra jag kunde det.
Mm.
Jag, liksom, så. Men ibland känner man, jag gick lite väl på där. Eller nu blev jag lite väl irriterad. Eller det här var lite överdrivet. Jag vet det. Och då kan jag också så här, då går jag till mig själv. Och bara den reflektionen gör att det är mindre sannolikt att jag kommer upprepa exakt samma sak. Vi har så att säga lärt mig någonting av den situationen.
Ja, och det jag är lever väl det inte livet i förnekelse när jag inte tänker på en sak. Jag faktiskt gör det lättare för mig att få till något bättre nästa gång.
Mm.
Det är lätt att tro att vi själva också då, eftersom vi har fått för oss det här med att om jag bara är hård nog mot mig själv eller om jag bara straffar mig till något hårt, så borde jag egentligen fatta och ändra. Men det är inte hur vi funkar. Mitt absoluta favoritcitat inom alla tider, tror jag, och jag har nämnt det här under alla de här poddarna, vad är vi uppe på nu, 129 stycken eller någonting.
Mm.
Men det är väl värt att upprepa, och jag upprepar det för mig själv lite här och där, och det är Maya Angelou, en afroamerikansk författarinna som har skrivit ett antal fantastiska böcker som jag väl kan rekommendera för den som vill läsa något som är av riktig kvalitet. Men det viktigaste för mig var att när hon var gammal och visste att hon inte hade så långt kvar, så hade hon förberett den sista tweeten när det var tweet och inte X. Och när hon väl då dog så la hennes team ut den där sista tweeten, och det är mitt favoritcitat genom alla tider. Och det var att hon stod Maya Angelou födelsedår och dödsår. Och så stod det under I did the best I could and when I understood better, I did better. Men då, jag gjorde alltid mitt bästa. Och sen när jag förstod bättre så kunde jag göra bättre. Men om jag inte förstod bättre så går det inte. Så varför ska jag klanka på mig själv vad jag gjorde för 10 år sedan? För hade jag förstått bättre hade jag inte gjort så. Men det gjorde jag inte. Men nu förstår jag bättre, så nu är jag inte så. Så man tittar i riktning mot att vertikalt förstå lite bättre istället för att klanka på sig själv över sånt jag inte kunde göra annorlunda, eftersom jag inte visste bättre just då.
Mm.
Är det lite lagom att runda av där? För nu sitter Karin med sitt lifetalk-kort i handen.
Nu sitter jag med ett Lifetalk-kort som vi brukar alltid avsluta varje poddavsnitt med, att dra ett kort från vårt spel som heter Lifetalk. Och idag står det så här: vad är det bästa du kan göra för någon som tigger på gatan?
Mm. Vad är det bästa du kan göra för någon som tigger på gatan?
Och jag tänker att den borde se lite olika ut beroende på situation, vem som tigger. Är den onykter eller inte? Är den, du vet så.
Ja.
Men om du är mentalt klar och funderar på den nästa gång du sätter på någon som tigger på gatan och funderar på, men vad skulle jag kunna, vad är det bästa?
Faktiskt göra, ja.
Och man ja, det bästa se
och
till att de...
så är reaktionen inte för den som sitter på gatan skull, utan kanske för att man vill visa sina barn att man kan ha medkänsla. och att vad man gör och vilken känsla man hanterar det med och så vidare. Det finns ju olika ringar på vattnet och inte enbart att man ställer en matkasse istället för att ge pengar som man kanske misstänker ska gå till annat.
Mm.
Och man märker ju ganska snabbt som vi gjorde då när vi var i Madrid när vi köpte lite matkassar och ställde att de som egentligen satt där för pengar var inte alls glada över att få mat, kan man säga. Så då vet man ju liksom vad deras motivation var, att de kanske ville ha pengar till droger eller alkohol eller något och inte att man ville ha faktiskt mat som det stod på någon skylt.
Och jag eller det var lite roligt, för det var en som det var så kallt ute nu, så frågade vi liksom, hon kunde inte prata svenska, så för liksom hungrig, du vet, så här, för man försöker visa med magen som hungrig, ja jättegärna, så här, bara vad? Och så skulle hon kunde inte alls förklara. Och jag bara, du går med oss? Hon bara, ja. Du är tummen upp så. Så gick hon, så tänkte jag, oj, det blir spännande. Eller då ville hon ha Coca-Cola. Eller köpa en Coca-Cola. Alltså jag blir lite illa. Alltså ja, alltså jag får göra det. Nu får jag köpa det. Hon,
kostrådgivaren är fångad på film nu. Hon har köpt Coca-Cola. Och det står på kreditkortet.
Och vad var det mera? Nej, men sen var det nog någon... Ja, just det, någonting sött och så en Coca-Cola. Och jag bara, det här känns ju inte bra. Så gick hon ut och sa, vi kommer snart, vi skulle handla lite andra grejer. Och jag sa till Elvin, hon måste köpa något liksom matigt också. Hon kan inte bara trycka i sig sock, hon kommer må jättedåligt. Så vi köpte någon så här ost och skinkfralla. Alltså, det så här,
något som var lite mer substantiellt.
Lite grönsaker. Ja. Jag bara, okej, nu kändes det lite bättre för mitt kostrådgivningshjärta. Att man får ge henne en sockerchock. Men, ja.
Man kan göra vad man kan. Man kan känna att nej, jag har inte den möjligheten. Men däremot kan inte ska köpa jag någonting, tänka men man på kan, hur jag kan bidra med värde.
Vet eller? Du vad? Jag köper inte alltid saker eller skänker alltid pengar när jag går förbi en utredare. Men jag försöker ibland fånga, du vet, ge ett leende. Det är helt gratis, du vet, bara man möter.
Det visar att man har sett att de sitter där och inte låtsas liksom att de inte existerar och bara går förbi.
Ja.
Vem sitter där i kylan?
Ja, alltså det är så. Det spelar ingen roll om det är
de
så här.
Säger liksom, de tar bara pengarna och skickar till någon annan. Och så,
visst.
Ja, men hur mycket känner du på att sitta i kylan där då?
Ja. Förnedrande, eller liksom, nej, det är...
Lite medmänsklighet kan man också ge ibland. Ja, det var en bra fråga och nu besvarar vi den. Vi hoppas att ni har ännu bättre svar på det där än vad vi hade att erbjuda.
Ja.
Och med det så säger vi tack för idag.
Tack och hej då. Så är vi tillbaka om 2 veckor igen.
Det är vi. Hej då.
Du har lyssnat på Life Talk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat och du gillade podden. Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.